Ja, Jesus, vi har verkligen orsak att tacka dig. Lova dig för att din kärlek och omsorg stannar inte vid ord, utan att du har betalt för din kärlek med blod, med lidande, uthållighet. Och tack för att din seger gäller också idag. Att vi får leva av den, leva i din kärlek, din nåd, den frihet, det hopp som det innebär. Jag ber att dessa förutsättningar nu ska följa oss när vi läser utav bibelordet. Låt din vilja ske. Amen. Ja, jag hoppas att min röst håller ordentligt. Jag är lite besvärad av pollen och medicament som man tar av det. Men det ska nog fungera. Vi håller på att läsa ur Moseböckerna. Och det är ju de viktigaste böckerna i den judiska bibeln. Och från dem utgår alla andra böcker i det gamla testamentet också. Även Jesus citerade väldigt flitigt ur Moseböckerna. Och det var grunden i den tidigaste kyrkans bibel också. Och märks till exempel i hur Paulus citerar Moseböckerna gång på gång. De är ju ganska långa, Moseböckerna. Men det finns några versar som sammanfattar en stor del av det här budskapet. De 10 budorden. Under 2 söndagar här kommer vi att stanna vid de 10 budorden. Och idag kommer jag sätta fokus på den första gruppen, som i grund och botten handlar om kärleken till Gud. Och om 2 veckor så ska vi närma oss den andra gruppen, som är tydligare kopplad till kärleken till människor. Men vi läser i dess helhet nu de 10 budorden. Det är några versar, 17 stycken, ifrån Andra Mosebok kapitel 20, från vers 1 till 17. Andra Mosebok 20. Detta är vad Gud sade: jag är Herren, din Gud, som födde dig upp ur Egypten, ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barn till 3:e och 4:e led när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är din Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. På den 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt mot din nästa, du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller någonting annat som tillhör din nästa. Vad vill du bli när du blir stor? En klassisk och rätt tjatig fråga från vuxna till barn. Och jag har nog tagit upp den här frågan tidigare i någon av mina predikningar. Men det finns någonting riktigt skönt i att höra om barns framtidstro, drömmar och optimism. Barn ska drömma. Vi vill, de ska hoppas och fantisera. Att under någon period vilja bli prinsessa, superhjälte eller astronaut, det är liksom helt naturligt. En av mina grabbar hade som ganska liten sett en dokumentärserie på tv från ett sjukhus och var länge övertygad om att han skulle bli ortopedkirurg. Även om vi ler åt barns drömmar så är det mångt och mycket samma mekanismer som får även oss vuxna att drömma. Vi vill bli beundrade och respekterade som en prinsessa eller en superhjälte. Vi vill utforska och utveckla våra förmågor och vinna framgång som en rockstjärna eller ett fotbollsproffs. Vi vill ha spännande nya erfarenheter som en astronaut. Skillnaden är att livet som vuxen tvingar oss till en viss grad av realism. En realism som ibland leder till missmod. Problemet är inte att vi drömmer. Problemet är att vi drömmer för smått. Om så drömmen är att bli den rikaste personen i världen, eller samla mer beundrare än någon annan artist, eller på något annat sätt för evigt skriva in sitt namn i historieböckerna, så är drömmen för liten. Livet är inte funtat så att man kan mäta hur gott och meningsfullt det är i pengar, beundran eller att vara omskriven. Ett ting har sin funktion. Jag trodde att jag hade en penna med mig, men det hade jag inte. En ting har sin funktion utifrån den som har skapat det. Och om det är bra eller dåligt bedöms utifrån det syfte som det har när det skapats. Och en kulspetspenna till exempel är alldeles utmärkt med att föra anteckningar med. Men är förfärligt dålig på att använda på en whiteboard. Också vi människor är skapade. Gud har ett syfte, en tanke med varje människas liv. Det finns inte en enda människa som är onödig. Så vad är Guds syfte med våra liv? Ja, när vi nu har läst i Moseböckerna så har vi förstått hur Gud skapade människan till sin avbild. Och ditt Guds syfte med ditt och mitt liv är att vi ska avspegla honom själv här på denna jord. Varje mänsklig dröm om fantastiska karriärer, lottovinster eller framgångssagor, de är futtiga jämfört med detta Guds syfte med våra liv, att vi ska bli lika honom. Och jag har på olika sätt blivit påmind om det här den sista tiden. Bland annat så har jag lyssnat till ett föredrag av Roland Spjut som talar klokt om detta. Och han är ju docent i etik och har forskat om den kristna etiken, vad som kan vara rätt och fel, och undervisar bland annat på pastorsutbildningen Akademi för ledarskap och teologi. Och Roland menar att den fråga som avgör om en handling är rätt eller fel är huruvida den resulterar i att om vi blir mer lika Gud eller inte. Och det här är en klar linje genom hela Bibeln. I bergspredikan samlas Jesus vägledning till det goda livet. I dess mitt uttrycker Jesus mycket konsist: var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig, i Matteus 5:48. Målet för våra liv är fullkomlighet. Och vi ska inte nöja oss med någon lägre ambition. Samtidigt som Bibeln har en dröm för människan som får en femårings vildaste fantasi att blekna, är Bibeln helt realistisk i sin insikt om det trasiga tillstånd människan befinner sig i. När vi har bekantat oss här med två av de stora hjältarna i Gamla testamentet, Abraham och Mose, så ser vi att deras liv var långt ifrån fullkomliga. Gud fick gång på gång gå in att rädda Abraham ur problem och besvär som han hade ställt till, för att han inte litat på Gud som han skulle. Och Mose var från början åtminstone inte direkt tjänstvillig när Gud kallade honom att gå till farao. Samtidigt får vi också se att i takt med att de lär känna Gud, umgås med honom, erfar honom, så formas de också och deras tillit växer. Just för att människan är en trasig varelse ger Gud instruktioner om hur vi ska handla i både stort och smått genom Bibeln. Och vi kan läsa de här buden ur två perspektiv. Om vi från början tror oss själva om ganska gott finns risk att vi blir bedrövade på ett sådant sätt att vi vill skjuta de här buden åt sidan när vi läser dem och inser att livet är inte så gott som egentligen tänkt att det skulle vara. Men den som redan har en slags insikt om sin egen trasighet kan läsa buden på ett annat sätt. Josefin, som var framme här för en stund sedan, hon läste ett bibelord för mig häromveckan, första Petrusbrevet 1:7. Och där talas om hur det som är äkta i vårt tro och som har ett fantastiskt värde, högre än guld, att det finns hos oss. Men att det också finns slagg i våra liv som måste renas för att det äkta ska komma till sin rätt. Och om vi tänker om oss själva att vi är liksom ofullkomliga bitar av malm som rymmer både guld och slagg, så blir vårt möte med Bibelns bud ett tillfälle att rensa bort slagget så att vi rör oss i riktning mot det fullkomliga. När Israels folk hade räddats ur slaveriet i Egypten mötte de Gud vid berget Sinai. I öknen på väg mot Kanaan, det land där de skulle få leva i frihet. Gud försöker här upprätta hos Israel sin tanke för människan att bli hans avbild. Och i tredje Mosebok 19, vers 1 och 2 låter det: Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Jag tänker på guldet i malmen, en inbjudan om att låta det äkta förädlas. I Egypten som de kom ifrån och i Kanaan som de var på väg till, så fanns det mycket som förvred det mänskliga livet. Ett godtyckligt rättssystem, grymt slaveri, utspårad sexualitet, extrem ekonomisk ojämlikhet, avgudadyrkan som till och med innehöll barnoffer. Inbjudan här till att leva heligt och vara helig innebär att välja bort, att avskilja sig från sånt som förvrider det gudslika i oss. Men det innebär framförallt att vända sig mot Gud och präglas av honom som är helig. De här reglerna som Israel fick är många och ibland inte helt begripliga för oss. Men Gud gav ju också då det som akademiker skulle kalla för ett slags abstract, en sammanfattning av i form av de här 10 budorden skrivna på tavlor av sten. Och det här kontraktet mellan Israel och Gud på stentavlorna förvarades i en speciell låda, en ark inne i tälttemplet, tabernaklet som byggdes. Där skulle de påminna både Gud och människan om avtalet som rådde. Om Israel skulle råka i krig skulle arken med stentavlorna bäras med krigsherren och Gud skulle beskydda sitt folk. Nu är de här stentavlorna förlorade i historiens damm. Men budskapet är bevarat. Och jag tror att detta budskap förmår att beskydda oss idag från mycket ont. Men inte bara skydda oss ifrån det onda, utan också vägleda oss till det goda. Och idag så är det då de första hälften av de här buden. Och de handlar alltså om att du ska inte ha andra gud där vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Visa aktning för din far och mor. Flertalet av de här buden, de är liksom negativt formulerade. De handlar om vad vi inte ska göra. Och det är ett problem ibland med de här negativt formulerade sakerna. Jag tror att det var Lennart Koskinen som talade om det, biskop i Svenska kyrkan. Om man säger till någon, tänk inte på rött. Vad händer då inne hos en människa? Jo, det dyker ju upp någonting som inte ska vara där då. Så negativt formulerade bud är lite svåra att relatera till. Men man kan också säga att de ritar en slags konturer runt det liv som Gud har tänkt för oss. Och på så sätt kan vi förstå någonting utav vad som ryms där innanför. När Jesus får frågan om det största budet i lagen, fyller han innehållet i den här konturen i Matteus 22, 36 och 37. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Enda sättet att känna Gud är att älska honom. Bara då förstår du någonting utav hans verkliga värde. Och här handlar det då om hur Gud har blivit känd för Israel genom att han har räddat dem och fört dem upp ur Egypten. Och hur viktigt det var att folket inte skulle göra sina falska idéer om Gud, utan istället respektera det sättet som folk skulle få kunskap om honom och bevaras i sin kärlek till honom. Veckan som har gått har jag varit på retreat på Nya slottet i Bjärka-Säby här utanför Linköping. Några dagar av tystnad där jag tillsammans med andra har sökt Gud. Josef Bergdahl, också lärare på Akademi för ledarskap och teologi, höll en predikan för oss där han läste just ur det här största budet. Josefs fråga var, vilken röst hör ni säga dessa ord? Är det någon som med makt försöker betvinga människor, sina underlydande, att älska honom? Eller är det någon som naket, sårbart, nästan som en tiggare säger, älska mig? Josef konstaterar att han hört många predikningar där orden varit de rätta, men rösten har varit fel. När vi läser ordet om att vi ska älska Gud eller överhuvudtaget i vår bibel, vilken röst hör vi? Hör vi Faderns röst tala till oss? En inbjudan om att gå in i samma typ av kärlek som han har gett oss. I vår tid, i vår del av världen, har vi kanske ingen vana att resa avgudaaltare i strikt mening. Men det finns mycket som kan fånga den kärlek som är reserverad till Gud. Johannes skriver i sitt första brev, älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Till vad som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. De här orden ska inte misstolkas. Visst kan vi njuta av en vacker försommardag, en glass eller tycka att hockeylandslaget är fantastiskt. Men ingenting får vinna den kärlek och hängivenhet som är reserverad för Gud. Det som vi älskar formar oss. Älskar vi pengar högre än allt annat kommer det att forma oss. Älskar vi Gud mer än allt annat formar det oss också. Om det här talade en predikant i vår kyrka för 2 veckor sedan, Samuel Weide, som gästade oss. Då han berättade och kanske lämnade lite för mycket information när han sa att hans fästmö fått honom att förbättra sin tandhygien. Men kanske också en viktig del av formandet som människa. Vi ska inte heller pressa på Gud egenskaper eller idéer bara för att det tycks passa oss att göra oss falska bilder av honom. Idag är det till exempel vanligt att man talar om Gud som en person, som en personlös högre kraft. Mer lik gravitation eller elektricitet än en personlig Gud. Och det här är ganska bekvämt sätt att förhålla sig till Gud. Gravitationen kommer aldrig ha några åsikter om hur vi lever våra liv. Möjligtvis ge lite feedback på om man lagt på sig några extra kilon. Men man behöver aldrig skämmas inför gravitationen. Men gravitationen kommer hellre aldrig att älska oss. Och den är inte mycket att hålla i handen när livet krisar eller döden närmar sig. Om vi verkligen vill lära känna Gud måste också vi då förhålla oss till det sätt han gjort sig känd på. Och naturligtvis är ju Jesus helt central. Men också anden som är Guds sätt att vara hos oss här och nu. Anden kopplar ihop våra liv tillsammans med Jesus historiska liv. Så att det blir också våran erfarenhet. Någonting om sabbaten, vilodagen. Människan är ganska glömsk av sig. Gud vet det här. Och därför bjöd han in Israel till olika vanor och rutiner som skulle påminna Israel om sånt som var viktigt i relationen mellan Israel och Gud. Och en av de här rutinerna var sabbatsbudet. Att en dag i veckan avhålla sig från arbete. Och för israeliterna som levt som slavar med arbetsplikt 7 dagar i veckan, 365 dagar om året, så måste det här varit ett förunderligt och gott påbud. Det förtydligar att människans värde är mer än vad hon presterar och skapar förutsättningar för att tacksamt njuta av vad allt gott Gud ger. Sabbaten påminner judarna om befrielsen från slaveriet och kristna om att vi fortfarande väntar på den vila Gud ska ge oss vid tidens slut. Bjärka-Säby, där jag var, är också hemvist för den ekumeniska kommuniteten. Och de talar klokt om att få en rytm för dagen, en rytm för veckan, en rytm för året och en rytm för livet som för oss mot det mål Gud har tänkt för oss. Att fördjupas i kärlek till honom och bli allt mer lik honom. Jag tänker att många av oss faktiskt skulle vara hjälpta av att bli lite mera lagiska på det här området. En rytm förlorar liksom sin poäng om man hela tiden kliver ur den. Vilken slags rytm vill du tillämpa för att du ska föras i den riktning Gud har tänkt? Att fördjupas i kärlek och formas för att bli lik honom. Att visa aktning för sin far och mor, det är viktigt av flera orsaker och idag vill jag lyfta en ganska specifik aspekt. Vid tiden då buden gavs fanns inga formella skolor. I stort sett allt som unga skulle lära sig skedde i hemmet eller dess närhet. De unga fick lära sig om jordbruk, hantverk, hushållssysslor med mera i hemmen. Men också den större delen utav den religiösa skolningen skedde i hemmen. Genom sabbaten, högtider, böner och så vidare lärde sig de unga att förhålla sig till Gud. Att ta vara på detta lärande och vaka över den aktning som är en förutsättning för att lära var och är fortfarande viktigt. Hemmen är fortfarande mycket viktiga för att unga ska få lära känna Gud. Vi ska inte underskatta aftonböner, bordsböner, bibelläsning, hur vi firar jul, påsk och pingst och allt annat som kommer till uttryck för det sätt vi lever våra liv och som vår tro får konkreta uttryck. Våra hem kan vara en plats för lärande, men det är inte den enda platsen. Hur upplever du att ditt lärande som kristen ser ut? Befinner du dig i en utveckling eller står du och stampar? Vilken tid och uppmärksamhet ger du åt ditt lärande? Om du vill utvecklas som motionär när det gäller kroppen rekommenderar man att träna minst 3 pass i veckan. Vilken tid och vilken uppmärksamhet behöver du ge åt ditt lärande som kristen? Att ta form och bli lik Gud kan tyckas omöjligt. Om man skulle göra det här till ett mänskligt projekt blir det omöjligt. Men nu är det inte bara ett mänskligt projekt. Vi har nyss firat pingst. Det var från början också en judisk högtid som firades till minne av att lagen hade getts med dess budord till Israel. Jesaja profeterade på sätt och vis både om den gamla och den nya pingsten i Jesaja 31, vers 33 och framåt. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren, ty de ska alla känna mig, från den minste till den största, säger Herren. Under pingsten fick lärjungarna ta emot anden. Och anden förändrade deras inre landskap. De blev inte viljelösa slavar, men fick kraft att leva ett nytt liv. Andens inflytande gör det möjligt för oss att leva det liv Gud tänkt och formas för att bli lik honom. Så här skriver Paulus om andens inflytande i Galatierbrevet 5, 22-23. Och det nog det som barnen talar om en våning upp också. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Eller med andra ord, det här är vad som ryms innanför de konturer som lagen ger. Om vi ska kunna ta till oss vad Gud har tänkt för våra liv, måste han få influera våra drömmar. När väl kärleken, glädjen, friden, tålamodet, vänligheten, godheten, trofastheten, ödmjukheten och självbehärskningen få ta form i oss, kan det bli läge att fundera på om vi vill bli astronauter, prinsessor eller ortopedkirurger, eller om det är något helt annat som blivit viktigt. Jag tror att Gud vill vägleda oss i yrkesval och andra stora val i livet. Men det viktigaste, det är vilka vi blir, snarare än vad vi gör.